Jag heter Karin Drejer och jag gör musik just nu under namnet Furey. Och jag är hemma hos Fredrik på Kungsholmen.
Äntligen. Välkommen hit, Karin Drejer.
Tackar.
Du har turnerat i ett helt år med ditt Furey-projekt nu.
Ja.
Och den 10 och 11 mars avslutas turnén med två kvällar på Cirkus i Stockholm. Temat är Homecoming. Mm. En amerikansk hösttradition egentligen, där skolor och universitet bjuder in gamla elever. Mm. Man brukar kröna en homecoming queen. Det är du som ska krönas till det på Cirkus.
Alltså jag vet inte. Nej, men det är väl, vi har ju inte gjort någon liksom klubbspelning i Stockholm under det här året. Så att det var väl dags liksom att göra det. Och så blir det sista vi gör i klubb. Vi kommer göra lite, tror jag, lite mer festivaler sen under sommaren. Men annars är det nog det sista liksom inomhusgrejen vi gör.
Hur har du varit att turnera under så lång period? Du har varit på båda sidor av Atlanten. Har du varit i Asien också?
Nej, det har jag aldrig varit. Vi ska till Australien i juni. Men nej, något annat har inte varit där. Utan vi har varit i Europa och USA. Och vi har varit i Mexiko också.
Du övervägde ju i flera år att aldrig någonsin göra fler spelningar. För du var väldigt trött på det efter 90-talet. Och när The Knife startade så var det definitivt nej till live. Hur känns det numera?
Nej, men alltså, det jag tror att det här är det här året som har varit. Och den här turnén och det här liksom bandet och settingen vi har nu. Det är nog första gången i mitt liv som jag tycker att det är kul. När man är 48, då det är som att nu sitter det liksom där det ska. Så att det har varit jättefint. Alltså det har varit fantastiskt fin publik och det är ett roligt gäng som jag reser med också.
Mm. Och det kanske är mer uppstyrt än när du gjorde dina gamla turnéer med Honey is Cool-gruppen som du hade då. Jag minns att jag läste någonstans att du pratade om hur ni sa till flera veckor i förväg att ni var vegetarianer. Och sen det enda som fanns att äta backstage var köttfärs.
Ja, jo, men det är lite bättre sånt. Och framförallt så vet man lite mer så här vad en behöver för att orka. Att liksom... Vi reser ju oftast när vi reser så vi bor på en buss som vi sover på. Så man har alltid sängen med sig, vilket är skönt. Man kan gå och sova middag och vakna varje morgon på en ny plats. Behöver liksom inte vara på flygplats eller resa under dagen så att man kan gå... Vi brukar gå och simma på showdays. Ja, så att det liksom, vi är lite bättre på att ta hand om oss, tror jag.
Temat för senaste Fever Ray-skivan är kärlek. Radical Romantic, sätter den. Du inspirerades delvis av den amerikanska feministen Bell Hooks. Mm. Vars bok All About Love handlar om vad egentligen kärlek är för någonting. Jag läste på lite om den här, hon beskriver kärlek inte som en känsla utan som ett aktivt handlande, ett ansvarstagande, nästan en motståndshandling.
Mm. Ja, men jag tänker att det är fint att se det som ett verb, att det är någonting en gör. Och då faller väldigt mycket på plats, liksom att det är vad jag gör som spelar roll och... Hur jag agerar, inte vad jag säger. Det började ju läsa någon gång när vi höll på med Shaking the Habitual-skivan med Knife. Så det var där någonstans jag liksom började fundera mer kring så här teorin kring kärlek. sen har det liksom fortsatt, tror jag.
Sen har du förstås skrivit om kärlek många gånger för den största majfitten. Heartbeats var ju en kärlekslåt om.
Ja, absolut.
One Night of Magic Rush. Hur känns den nu?
Gullig.
Du kanske aldrig lyssnar på dina gamla
låtar. Nej, men jag hör ju den ibland. Man kommer in i en affär eller något sånt. Eller den dyker upp här och där. Och alltså, Josés version är ju fortfarande med i mycket film och sånt där.
Jag lyssnade på den nu i fjol efter att ha lyssnat på Radical Romantic. Så jag blev fortfarande så förundrad av refrängen. To call on hands from above to lean on wouldn't be good enough for me. Det är någon tvetydighet i refrängen. Att det är som att berättarjaget vill inte luta sig mot en högre makt.
Det är religionen.
Det är religionen. Okej. Det fina med de här låten är ju att de är mångtydiga förstås.
Nej, men det är väl kanske... Jag tänker nu så här 100 år senare, så tänker jag ändå att det handlar väl om att liksom inte hitta någon lätt förklaring till det här. Att det är någonting magiskt och förhöjt med de här känslorna. Som är fantastiska när man känner dem. Och som kanske inte går att hitta en så här beprövad lösning på. Det blev lite mer oklart.
Det är väl kanske bland det mest fascinerande med din musik. Att ibland så det är lite som det här kaninhålet som Alice i Underland ramlar ner i. Att du tror att du har hittat en betydelse som fortsätter att gräva. Och sen så plötsligt så är du ännu mer upp och ner ibland. Eller som lyssnare alltså. Jag tänkte på radical romantics. Nej, men just det här att kärlek kan vara en handling. Kärlek kan vara en motståndshandling. Jag såg en film av Bruce LaBruce, en queerfilmare, som jag intervjuade en gång. Och han, det är ett citat ur hans film där någon säger så här, "The revolution is my boyfriend." Och den filmen, nu minns jag den. The Raspberry Reich, tror jag att den heter. Men i alla fall, det handlar om att samhället försvårar för oss att älska. Det blir... svårt att hinna ha sex, det blir svårt att hinna ha en relation överhuvudtaget, för vi måste alltid vara produktiva.
Ja, men jag tänker att kärlek får inte riktigt plats i liksom ett så här superkapitalistiskt samhälle. Det är ganska svårt. Det tar tid att göra bra relationer, och det tar tid att göra kärlek. Make love, som det blir på engelska.
Eller som du kom på förra skivan, this country makes it hard to fuck.
Ja, det var ju väldigt ordagrant, ganska tydligt där.
Vad tror du om... Jag skilde mig för 4 år sedan ungefär och använde Tinder under en period. Och då märkte jag, även både hos mig och hos en del andra, att efter ett tag så var det så här kicken av så här bekräftelse att någon hade swipat höger var ibland det som man nöjde sig med. Och jag tänkte att det här är inte... Varför ska jag ens träffa den här personen? Jag får ändå en sån kick av att bara veta att vi skulle kunna gå på en dejt. Och där någonstans började jag bli lite orolig, för att vad är det då man egentligen söker? Är det en annan person eller är det något annat?
Det där... det är ju väldigt... Alltså, vi pushas ju någonstans till att liksom... leta efter en person, och att det ska liksom lösa väldigt mycket. Vi tittar lite på Love is Blind hemma just nu.
Vilken är det? Det är en serie?
Det är någon serie där... det finns så många olika. Men det är ett av mina barn som kollar, och så har jag hängt på lite. Men alltså, man ska hitta någon utan att se varandra. Och så de får bara prata med varandra, och sen ska
alltså
de...
det är en reality-show?
Ja, just det. Och så ska de bli... Och så friar de, och så ska de gifta sig utan att ha sett varandra. Men vad var det nu jag ville komma med det här? Jo, men jag tänker så här, den, liksom där tror ju alla att lösningen på mitt liv och allt jag känner som är svårt är att hitta en partner. Och jag tänker det är nog en sån sak som kan dyka upp sådär när man sitter med Tinder. För det har jag ju också gjort. Liksom att, vad är det egentligen? Ja, vad är det egentligen som jag längtar efter? Vad är det jag behöver? Vad längtar jag efter? Vad önskar jag? Det är ju ganska svårt att få tag i. Men det är ju, du kanske kommer fram till det då när du sitter där och man bara, nej. Ibland kan det vara mysigt att titta på Tinder bara för att ja, det finns massa människor som också är här. Ja. Så det blir mer som en mysig grej.
Kanske blir man väldigt kräsen också. Jag har en bekant som använder Grindr och han gjorde liksom sökbidden bara längre och längre för han hittade ingen som han gillade och till slut så sökte han hela vägen ner till Tyskland. Men det gick ändå inget bra.
Ja, men i Tinder, min ljustekniker Sarah, hon är liksom Tinder-expert. Och hon instruerade oss liksom att man sätter alltid Tinder på staden man kommer till, nästa stad. Liksom, så att man har en dejt när man kommer dit. Så det går ju att resa liksom över hela världen.
Praktiskt.
Jaha. Det här är Vessel med Paplu och alltså jag tycker att den här låten är typ kanske nästan en av de bästa kärlekslåtar som finns. Det är liksom extra allt och det är den här euforin och det händer så mycket kul och härligt i den här låten. Och så när jag hade lyssnat på honom en del. Han hade musik med i The Handmaiden också. Det var nog första gången jag hörde honom. Och så mejlade jag honom och frågade liksom om han ville jobba med mig på någon låt. Och så vi har gjort Carbon Dioxide ihop på min senaste skiva.
Och det är en producent från Bristol?
Ja, men jag har inte träffat honom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du är den mest önskade artisten i den här podcastens historia.
Jäklar.
Och också den mest svårbokade. Jag försökte ett tag och ofta har jag tänkt så här, Asch, vad spelar det för roll egentligen? Jag menar en podd med Karin Dreijer. Hur intressant kan det bli? Jag kommer sitta där och prata så här queer-teorier om Judith Butler och så. Så jag försöker liksom tänka att det spelar ingen roll att du inte varit här. Mm. Och häromåret så försökte jag till och med intala mig själv att jag kanske inte bryr mig så mycket om din musik som jag har trott. Och vad gör du då? Då inledde du ett samarbete med Nine Inch Nails.
Mm.
Och jag var så här, hur kom du i kontakt med dem?
Ja, herre, jag vet inte. Jag mejlade dem. Nej, men det är så man gör när man vill få tag i mitt management, mejla deras management. Jag ber mitt management mejla deras management och fråga om de vill jobba ihop. Och så ville de det. Och så hade jag gjort ett par skisser. Jag hade liksom demos kan man säga på de här två låtarna. Vi började med en och så sa jag att det här, jag tänker så här, men han vill, Trent Reznor har ju liksom massa barn nu, eller 5 barn eller något, nu jag är inte jätteinsatt hur många barn han har, men han har barn. Så tänkte jag att han vill säkert jobba med en låt som handlar om barn som blir mobbade och så. Och vad man gör som förälder. Och det ville han. Så då gjorde vi det. Men så att vi har ju inte träffats heller. Vi skickar grejer fram och tillbaka.
Det är intressant att du hittade ett ämne som du tänkte skulle passa honom.
Ja. Ja, jag vet inte om det hade spelat. De hade ju sagt att de var Knife-fans förut. Olof har gjort någon remix av dem tidigare. Men framförallt så tycker jag om deras filmmusik till Watchmen är bland det finaste.
Watchmen-tv-serien?
Ja.
Den var riktigt bra faktiskt. Jag såg den också sent. Jag tyckte om den första versionen också, även om Alan Moore som gjorde serien har ju fördömt alltihop. Han tycker, han hatar ju alla filmer som görs baserade på hans serier.
Ja, det är lite synd för jag tycker den är jättefin. Och så det var liksom den musiken som jag kände. Då var då det liksom bara lossnade att nej, men det här skulle ju kunna vara kul att göra någonting.
Det roliga var när Plunge kom, förra Fever Ray-skivan, som delvis hade ett slags BDSM-tema, så tänkte jag lite på Nine Inch Nails som i alla fall visuellt var väldigt inne i den världen under en kort period i början av 90-talet.
Mm.
Det var väldigt många bilder av Trent Reznor hängande liksom i kedjor och med förbundna ögon upp och ner någonstans.
Mm.
Mm. Ja, jag kan föreställa mig att han blev intresserad av den skivan också. Att det var ett tema som...
Ja, det vet jag ingenting om.
Nej, ni har ju inte hängt. Men det är ju intressant också att Nine Inch Nails, deras ganska hårda industrimusik, var kanske något som ni även tangerade på sista Knife-skivan.
Mm.
Shaking the Habitual. Det fanns ju delar som verkligen var otroligt dissonanta.
Ja. Ja, men det är ju liksom, det är ju, ja men det där vad man kallar industri är ju lite, det är ju ganska, det kan ju vara väldigt brett. Det liksom kan ju bli en massa field recordings som är industri. Och det, men ja, det är mycket ljud som vi har gillat som är väldigt industri. Mm.
Märker du att ni har gått genom olika, eller att du har gått genom olika faser av att uppskatta ljud, att det är vissa ljud som tilltalar dig som under en period och sen upptäcker du en ny ljudvärld som du vill in i? Eller det var lite för diffus fråga. Ja. Jag menar, vilken typ av ljud intresserar dig just nu?
Nej, men jag tänker på något sätt så är det nog ganska mycket detsamma. Alltså. Man liksom ändå håller på att förfina mer och liksom, hur gör jag det här ljudet, hur kan jag göra det här på ett annat sätt liksom, att liksom stråkar och elgitarrsträngar alltså, och håller på och experimenterar och försöker hitta på varianter av samma saker egentligen, tror jag.
Och intressant att du säger så, att du ändå återkommer till vissa ljudbilder eller vissa teman. När jag lyssnade på Radical Romantics och de första 4 låtarna hade gjort då, tillsammans med Olof, jag slogs av hur The Knife det faktiskt lät.
Mm.
Och det kanske var förvånansvärt, inte minst för att ni ansträngde er så hårt för att liksom nästan radera eller låta The Knife implodera på Shaking the Habitual. Så, så finns det ändå vissa drag, kanske oljefaten i Candy till exempel, som är det ljudet låter The Knife, för mig i alla fall.
Jag tänker att vi gillar ju vissa saker. Jag gillar, och kanske i perioder som man känt sig bara, nej men jag gillar det här, då måste jag göra precis tvärtom. Eller då måste jag göra någonting annat istället. Men nu känner jag lite mer, jag gillar det här. Och så var bra att jag vet det. Så att det är lite, ja.
Den här driften att ständigt förstöra det man just har byggt upp kanske inte är lika stark när man ändå kommit en bit över 40.
Håller på att dö.
Håller på att dö.
Nej. Nej, men det kan nog ligga en del i det. Ja, jag vet ju att livet tar slut nu. Alltså jag är inte till slut nu, men jag vet det nu. det vet jag ju. Och det vet man ju inte riktigt när man är 20.
Är det sant? Då tror man att då tror du att du är odödlig.
Ja.
Men finns det något specifikt som har gjort dig mer medveten om din egen dödlighet senare tid?
Nej, men att människor dör runt omkring en, liksom. Det påverkar ju att det börjar hända, liksom.
Ja. Mina föräldrar har båda två lyckats ducka cancer de senaste åren.
Ja.
Och samma med en hårsmån. Det var inget som jag tänkte på förut. Utan du tänker alltid att de ska alltid finnas där. Mm. Dina lever.
Mina lever, ja. Men ja, nej men så att det är lite mer, så jag tror jag pratade med Olof för ett tag sedan, liksom vad är roligt att göra nu egentligen och sådär. Eller liksom vad i de här tiderna och liksom sådär. Ja, men just nu säger han, ja, men jag vill bara göra musik som folk kan dansa till. Att det är det viktigaste just nu för honom.
Man ska inte underskatta bara att känslan av att göra alla glada på ett dansgolv kanske.
Ja, nej, jag tror att det känns ju jätte också väldigt radikalt och viktigt idag. Good God, good God. We come from nothing, nothing's tummies, wake up bodies, bodies, money, hit that belly every day. Not too many options for my people, so we pray. Hustle, 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 hoping one day it could be. I wonder where the sun is, we'll be standing in the vein. Det här är Sugar med Obongye från Nigeria och London. Och den här skivan tror jag att det är den skivan som jag har lyssnat på mest, alltså som en hel skiva under 2023. För att man blir väldigt glad. Det är väldigt avslappnande och jag blir glad. Och det är liksom det är massa krumelurer och ljud. Och jag tycker om hans röst mycket. Det låter ju som Olof.
Bitsen menar du?
Ja, de här flöjterna och så. Ja.
Det finns ju enormt mycket musik från Nigeria just. Det är som en flodvåg som aldrig tar slut.
Ja. Vad heter det här? Vad kommer det ifrån, det här Nyenge musiken label, också väldigt snabb dansmusik som
det är en hel värld.
Ja.
Jag har lyssnat lite på en William Onyebor, en nigeriansk musiker som han köpte syntar på 70-talet och gjorde diskoskivor som David Byrne och Damon Albarn har pratat ganska mycket om honom. Fantastic Man har en låt som heter, som handlar om att han är en fantastisk man.
Det måste också jag kolla upp.
Musik som gör en glad. När jag pratade med dig och Olof för 18 år sedan i samband med att Silent Shout släpptes. Vi satt uppe i Kaknastornet och åt lunch.
Var det 18 år sedan?
Ja, 18 år sedan.
För jag kommer ihåg det. Jag tänkte att det var för sista skivan, så jag tänkte att det var bara 10 år sedan.
Ja, det är 18 år sedan. Men jag minns, vi pratade lite om de politiska ambitionerna på Deep Cuts, ett andra album. Och då sa du, lite oväntat, att du inte längre var intresserad av att blanda politik och pop. Du sa, om man vill få ut politiska åsikter är det bättre att skriva en artikel. Annars blir musiken bara ett redskap. Låtarna har ett värde i sig. De ska inte användas för att paketera annat.
Mm.
Och fick dig att ompröva den åsikten? Du kanske bara var trött på att bli galjonsfigur för massa saker som du inte hade valt själv. Jag vet inte hur...
Jag tror att jag menar lite där med texter och så liksom, ändå. Jag tänker musik är jättepolitiskt. Eller det går ju... Det är det. Mm. Men sen tänker jag... Sen måste man ju ändå... Jag tänker ens... Oh, nej, det här är så... Vad är frågan? Nej, hur musik och politik... Ja, men, liksom, hur det sitter ihop.
Varför tror du att du under en period tyckte annorlunda?
Jag tror att där är jag nog lite trött.
Du
är
trött på
att prata
politik.
Nej, men... Jag tror ju... Musik har ju ett värde i sig självt, alltså med känslor, och det kan få igång känslor, och det kan vara så många olika saker. Och jag tänker att mina, vad jag tycker är viktigt i politiken, det får jag ju igenom på massa olika sätt genom musiken. Och så, det är så mycket praktiska saker också, val, vilka man jobbar med och hur man gör saker. Och, ja, det är inte två skilda ting.
Din musik, som jag uppfattar den, har aldrig någonsin varit det man brukar kalla för plakatpolitisk. Det är inte så att här är ett... Eller så är det som har missuppfattat. Jag har alltid tänkt att det finns ett visst mått av osäkerhet. Eller någonting diffust i låtarna. Man skriver... Texterna säger inte, gör så här. Utan,
nej, det är inte propaganda.
Nej, verkligen inte. Även om propaganda kan vara ett intressant sätt att jobba på också.
Mm. Nej, men jag tänker att vi jobbar ju med en hel del humor. Det är ju en viktig sak, tänker jag. I det mesta. Och glädje. Lust och humor, det finns ju inte i det nyfascistiska i vårt samhälle idag. Så det är en viktig grej att jobba med.
Du berörde lite livet som småbarnsförälder på första Fever Ray-skivan. Hur är du som tonårsförälder numera? Eller vänta, dina barn kanske inte är tonåringar längre?
Nej, jag är ju en som är 20.
Nej.
Ja. Som har flyttat hemifrån. Ja.
Jag har noterat som tonårsförälder, nybliven tonårsförälder, att jag plötsligt börjar oroa mig för att hon ska bli fördärvad av popkultur på ett sätt som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Hon lyssnar på gangsterrap jättemycket.
Mm.
Och då tänker jag, kommer här att fördärva hennes späda 14-åriga hjärna?
Mm. Nej, men det är ju fantastiskt att hon lyssnar på musik. Tänker jag.
Dina kanske inte gör det.
Men jag har en som säger att alla behöver inte hålla på med musik. Och är väldigt anti-musik, har jag ett barn.
Kreativt sätt att göra uppror ändå, om man har dig som förälder.
Ja. Så att jag tänker att barn behöver ju nog göra uppror. Och det är ju liksom lite... Då, det hade jag inte tänkt mig att det skulle bli så. Nej, men jag försöker ju, alltså i perioder är jag ju ute och reser mycket. Jag är ju borta hemifrån. Så det är väl det också som jag börjat förstå. I och med att en har flyttat ut, så förstår jag också nu att den andra kommer göra det också. Så att jag försöker ju vara, när jag är hemma, att jag försöker vara en närvarande person. Det är nog mitt bästa tips. Ditt tonårsföräldrar. Ja.
Hur tror du att de kommer att göra uppror i övrigt? Kommer de att gå handels och dra igång ett investmentbolag som skövlar regnskog eller någonting? Eller kommer de att... Vad är det effektivaste sättet att göra uppror mot dig?
Ja.
Inte för att det måste bli så.
Ja, men det skulle ju... Det skulle ju vara ganska långt ifrån. Men samtidigt, ja, jag vet inte. Jag är väldigt glad över att de vill vara med mig. Och att de tycker om att hänga med mig och prata med mig. Det är liksom det bästa. Om de inte skulle göra det, då skulle jag ju bli väldigt olycklig. Ja.
Jag har tänkt på lite också att jag inbillar mig att jag faktiskt kan prata med mina barn.
Mm.
Vilket jag i och för sig kunde göra med mina föräldrar också. Men jag har många vänner som verkligen inte har en relation till sina föräldrar alls.
Mm. Ja, men det är väl det viktigaste.
Minns du hur du hittade din röst på engelska? Ända sedan jag hörde demolåtar med dig i början av 90-talet så har jag tänkt att du har ett speciellt uttal. Det är nästan som att du har uppfunnit ett eget språk. Någon typ av... Alltså så här. På 90-talet var det många indieband som ville låta brittiska.
Mm.
Det skulle låta som om de hade... Som de pratade så här... Språkresa cockney lite eller vad man sa. Du lät som om du hade varit au pair på en annan planet. Snarare än i England.
Ja, men alltså...
För grejen är att du låter ju inte så när du pratar engelska. Alls. Utan du har ett...
Mm.
En melodi eller en frasering på engelska när du sjunger som är oerhört speciell.
Tycker du det fortfarande?
Ja, fortfarande.
Det kan, ja, för jag tycker ju, eller så, mitt äldsta barn fnissar ju och skickar så här roliga rader och sånt på liksom gamla Han is cool-texter och sånt. Och liksom bara ho, 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 och så gör memes och sånt om det här. Tycker det är jätteroligt. Så att, jag menar, jag tycker det är lite... Jag kunde ju inte... Alltså det här, nu ska vi prata en tidigt 90-tal. Då fanns ju inte mobiltelefoner och sociala medier och sånt. Men jag tänker att jag var ganska dålig på engelska, först och främst. Men sen så sket jag nog fullständigt i hur det lät, ja. Och det är liksom, varför ska jag prata brittisk eller amerikansk engelska? För att det är ju inte... Jag har ju ingen koppling till något av det. Men det fanns ju... Nu kommer jag bara för... Nu pratar 90-talet här. Kommer jag tänka på ett band. Ett finskt band. Det här 22 Pistepirko.
Ja, just det.
De hade ju också en specifik accent. En finsk engelska. Tänker jag... Björk hade ju en isländsk accent, så det fanns, jag tänker det fanns ju...
Och det är intressant att det här är då artister som faktiskt slår internationellt.
Ja.
Kanske delvis på grund av det. Och ett nutida exempel är ju ändå Yung Lean.
Mm.
Hans ja. Sätt att rappa, han låter lite... Mm. Jag minns när jag hörde den första gången, då tänkte jag på Broder Daniel.
Ja.
Det var något med det här lite slöa. Mm. Han låter som någon som sitter... i uppehållsrummet och inte orkar gå till en lektion. Mm. Nästan som att han bryr sig inte ens om att vara så bra på engelska. Och det blir en del av effekten.
Mm. Ja, nej men... Det är ju lite konstigt. Jag liksom... engelska har väl varit något ett mer så här poetiskt språk. Att det är skönt för mig att ha det. Att det blir ett extra filter, liksom. För sen så håller jag faktiskt på jättehemligt med ett svenskt projekt. men det vet jag inte om det någonsin kommer bli färdigt. Men jag har börjat försöka skriva på svenska. Men det vet jag inte om det någonsin kommer ges ut. Men,
kommer det gå inom ramen för Fever Ray eller något?
Nej, det går ju inte. Det är ju engelska. Mm. Så det måste vara något annat. Men... Jag har inte försökt låta som någonting, utan det har blivit det som har kommit ut.
Jag satt en gång och pratade med Henrik Berggren i Broder Daniel och frågade honom och man ansträngde sig för att medvetet sjunga på lite svajig engelska.
Mm.
Och han blev, han såg jätteledsen ut och sa, du, jag bodde i USA när jag var liten. Jag tycker jag sjunger på jättebra engelska.
Mm.
Men sen, jag tog upp samma sak, men har du lyssnat på Kite någonting?
Mm.
Ja, det är Niklas Stenemo som sjunger i Kite. Jag frågade, för han har också en frasering som är ja, så här lite drömskt störd nästan. Han sa att hans stora inspirationskälla var Nico.
Ja.
Att han ville sjunga lite som Nico.
Ja, men det är också ett bra exempel på när man får ändå, man inte behöver göra det till något annat än det, där man är.
Jag vet att du har ju haft delvis Klaus Nome lite som vokalledstjärna. Han hade ju också en svajig tenorröst som lät oerhört udda.
Mm. Här är Beverly Glenn Copeland med Sunset Village. Och jag hörde honom ganska sent. Den här låten är från 86 kanske. Keyboard Fantasies. Som, det är jättemånga fina låtar där. Let it go, let it go.
Jag hade precis med brittiska artisten Romy här i podden som samplar Beverly Glenn Copeland på låten Enjoy Your Life på sin solodebut.
Mm.
Som också talade sig varm för honom.
Mm.
Tydligen hade Robin tagit med Romy på en Beverly Glenn Copeland-konsert här i Stockholm för några år sedan.
Mm,
och så hon hade upptäckt honom.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den första singel du köpte var Cyndi Lauper's On Through the Night.
Ja.
Var hon din första idol?
Ja, det var hon nog. Ja. Tycker fortfarande att det är väldigt... Ja, men hur hon var där då är fortfarande fascinerande.
På vilket sätt då?
Ja, men det är liksom... Hennes röst är ju fantastisk, tycker jag. Och men hur hon klädde sig, att det var så ändå punkigt fast poppigt. Hon var ju mycket tuffare än Madonna liksom. Ja.
Ibland så förknippas hon ju mest med låten Girls Just Wanna Have Fun, som vissa då tycker handlar om att tjejer vill bara ha kul. Men hon hade ju någon typ av engagemang. Hon var ju lite radikal. Jag tror Shebop måste ju vara en av de absolut första låtarna om kvinnlig onani.
Mm.
Ett ämne som kanske var i alla fall mer tabu då än det är nu.
Ja, men hon har också massa fin... Hon är liksom aktivist och har, gör massa fina grejer idag också. Men... ja, men jag kanske inte gjort så mycket mer spännande musik efter det.
Gjorde efter en bra låt med Claire upp, minns jag, för några år sedan.
Okej, ja men just det, det gjorde hon. Ja.
Men det var din första singel?
Ja! Köpte på... Ja, var det då Bengans eller Skivhugget som låg på... Jag kommer liksom inte ihåg det, men där på Andra Långgatan i Göteborg låg det då.
Valde du den låten för att du hade hört den på radio eller tyckte du om omslaget? Eller?
Jag hade hört den på radio. Ja. Mm.
Jag vet, du nämnde någonstans att det var lite extra spännande för det var amerikansk pop och du lyssnade inte på hemma.
Nej, men det ändå, nej, men liksom, min pappa tyckte ju om att åka till den här skivaffären på helgerna. Så då hade jag ju ändå fått följa med och så fick jag bestämma själv. Och så köpte jag den här. Och tänk vad mysig grej ändå. Men då var jag bara 8 år också. Men det gjorde vi ofta. Vi åkte in till skivaffär på helgen. Från Pixbo in till stan.
Mm. Vad jobbar din pappa med?
Han är arkitekt.
Och din mamma var bibliotekarie, va?
Mm.
Så det var mycket musik i hemmet?
Det var det. Men inte, ingen amerikansk pop.
Vad fick du höra då istället?
Alltså det var mycket så här jazz, Miles Davis. Den typen av jazz lyssnade han mycket på. Men också innan dess var ju mycket, ändå väldigt mycket progmusik och nationalteatern och så. Men jag skulle säga mycket jazz. Ja, det är ju därför jag ratat helt.
Ratat jazzen helt?
Ja. Ja. Men när jag och Olof jobbar ihop så kan vi fastna. Olof tittar på mig. Nej, men du gillar ju inte såna där toner. Och så får vi liksom rensa bort de här som jag tycker är fula tonerna som jazzen har.
Vilken typ av toner är det?
Jag är ju inte musikalisk skola, så jag kan inte säga vilket det är, men om vi har en skala liksom, så går jag dit och bara klick, 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 hittar jag bort dem som är fula. Ja.
Hur gick du vidare sen efter Cyndi Lauper? Hade du några andra musikaliska faser innan du hamnade i någon typ av indie rock?
Ja, Prince tänker jag. Jättelång stor fas. ja, jag älskade Prins.
Fick du se honom live till och med?
Ja, men det var ju senare. Det var ju på Way Out West för ett antal år sedan. Inte då. Nej, men det är det enda jag minns.
Jag minns när jag såg honom första gången så det var på Isstadion. Det kan ha varit sent 90-tal, 97 kanske. Mm. Han går in och det första han gjorde var att hoppa upp på pianot i höga platåskor och så går ner i split.
Mm.
Och det var som att jag inte tittade på en människa utan något annat. Något typ av sagoväsen. För jag hade aldrig sett någon röra sig på det där sättet.
Mm. Det är lite som Lady Gaga förra året som stod på ett ben och en någon sån yogapås och spelade piano. Så är det.
Nej, missade det.
Med ett ben rakt ut, liksom 90 grader bakåt, och så stod hon på ett ben och spelade. Men det var inte så vackert. Det var säkert finare det här med Prince, tror jag.
Hur viger du på scen?
Men jag kan vara ganska vig. Vi jobbar med en koreograf som heter Agnieszka Lugoslewska. Hon är från Cullbergbaletten. Henne har vi gått igenom. Hon också var med och jobbade med Candy-videon. Men hon tittade liksom på en filmning av hela plansch, våran, vad vi gjorde på scenen då. Och så sa hon, ditt, vad heter det, to go to move, alltså safety, ditt safe to go to move, det är sumo squat. så fort du inte vet vad du ska göra eller när du blir osäker, då går du till det, har jag sett. Och det är ju ganska
tänkt på,
det är ju ganska vigt.
Ja, verkligen.
Aha. Ja, men där är jag ofta. Mm. Och ja. Så gör jag ju en bakböj också. Bra dagar, så kan som limbo, liksom, att jag kan, den är rolig att sjunga i. Den som man står som en sådär. Nu är det svårt att visa i radio, men tänker jag sig en bakböj liksom.
Har du vridit ryggen ur det någon gång när du har gjort limbo-rörelserna på scen?
Nej, men det brukar lite kännas så efteråt. Så att jag brukar vara ganska trasig i kroppen efter turnéer.
Hur mycket har du hängt med när Olof har varit ute och DJat eller spelat på open airs och klubbar över hela världen? Har du varit med och dansat en del då?
Nej, men det har jag ju varit lite dålig på. Men jag tänker försöka... Det är ju så sent på natten ofta, vet du också.
Eller ibland tidigt på morgonen. Så om du bara går upp väldigt tidigt, då anländer du när de håller på att landa. Liksom, på...
Ja. Jo, man har lite roliga grejer som kommer här nu som jag skulle vilja åka på. Mm.
Kommer du ihåg första gången som vi träffades?
Nej.
Det var 29 år sedan. Okay. Jag hade precis börjat jobba på den här tidningen Poppen musiktidning. Och jag var lite alltiallo där.
Ja.
Så när Honey's Cool skulle fotas för demosidan så var det jag som tog emot er när ni kom och kokade kaffe till er.
Ja.
Och sen ropade jag till Lasse Sund som var fotograf att nu är de här. Och så kom han och knappade en bild. Ni var med hela gänget och jag pratade med Håkan Hellström om det här många år senare. Han sa då att jag tydligen var den första mediaperson som han stötte på överhuvudtaget. Att det var en... Men jag minns
det är
att,
mycket möjligt.
Och sen var då den här bilden i tidningen och sen var det en liten adress man kunde skriva till. Din hemadress var med i tidningen så att man kunde skriva dit om man var intresserad av gruppen Honey is Cool.
Vad bra!
Hur ser du tillbaka på den tiden nu? Känner du stolthet eller känns det som något som du var en helt annan person på den tiden?
Både och, tror jag. Det är ju väldigt länge sedan. Jag känner en stolthet över att ändå lyckades få ihop det där. Det var inte så lätt, liksom. Det var ju väldigt svårt att få ge ut musik överhuvudtaget på den tiden. För det byggde på att man kände någon på ett skivbolag. Och det fanns ju inte liksom, det var inte som Spotify eller någonting sånt. Att man kunde få ut sin musik lätt. Och det var ju väldigt, så var liksom som väldigt snävt. Mycket flaskhalsar. Så det är ju, men vi gjorde ju det. Mm.
Jag minns väl när jag lyssnade på den där kassetten. Att det var ju den i ett berg av demos som jag hade valt ut. Att vi satte på den och det lät inte som någonting annat riktigt. Det var ändå kristallklart redan från början att det här är någonting väldigt, väldigt, väldigt annorlunda.
Ja.
Och det var en bra känsla.
Ja, men jag hade nog en väldigt stark känsla av vad det var jag ville göra. Det visste jag ju. Det har jag ju alltid haft.
Och du hade ju lyssnat på, du hade lyssnat på Breeders eller du hade lyssnat på Björk och kanske... Du åkte väl till Reading-festivalen för att se Hole något år till och med?
Det gjorde jag, ja.
När du var indie rock.
Ja, 95. Eller var det 94? Ja, nötta de två åren.
Hur var det? Var det en bra festival?
Ja, det var fantastiskt. Vi tappade bort vårt tält på väg dit på tåget.
Kan man tappa bort tält? Eller
jag
har ni varit ifrån?
vi la det och så kom vi fram utan tält. Men det var en fantastisk, det var Hole, men det var också Sepadova. Ja, nu. Ja, det var roligt.
Vad gillade du mest med Hole?
Att Courtney Love var så cool och inte brydde sig om någonting. Och hennes röst också. Jag försöker ju ibland, jag kan ju inte growla så på det sättet och sjunga så. Ja, det är någonting jag övar på ibland. Ja.
För de flesta utomstående är det fortfarande otroligt fascinerande att du och Håkan Hellström en gång i tiden var med i samma band.
Ja.
Ni har blivit två av Sveriges absolut mest framgångsrika artister på varsitt håll.
Mm.
Jag såg dem live för första gången på många, många år i somras. Och då slogs jag av att det ändå... Jag gör ju totalt olika musik. Men jag tänkte så här, hur många manliga svenska artister i 50-årsåldern jobbar med koreografi ordentligt?
Mm. Gör han det?
Ja, men jag blev häpnade över hur han rörde sig på scen.
Mm.
Det var Prince eller Michael Jackson mer än Winnerbäck eller Lundell.
Mm.
Det var nästan som att jag tittade på honom mer än jag lyssnade. Det var, jag kommer att tänka på just det här med att framföra något, att bjuda på en show, att där kanske ändå finns någon typ av koppling. Mm.
Men han var ju liksom samba-trummis. Alltså han i skolan hade tre trummisar och han var den andra i raden. Och han, det var ju liksom, det var alltid så mycket liv och det var aldrig någonting som höll på i, var i någonting under särskilt lång tid. Det bytte hela tiden och det var väldigt fritt och spretigt liksom, så att det fanns väldigt mycket liv och lekfullhet i det. Och det tänker jag ju ändå finns fortfarande kvar, går att hitta i hans musik nu.
Har ni aldrig hört av sig och velat att du ska gästa på Ullevi någon gång?
Nej. Vi såg så det, när var det? Det är ju länge sedan sist, tror jag. Var det när jag spelade på Plansch-turnén kanske i Göteborg? Då tror jag att vi sågs. Mm.
Du refererar ju din gamla hemstad Göteborg på ett gulligt sätt på senaste skivan. När du sjunger West Coast is the best coast. We feast in the east. Pull up a skirt. Grind the beast. Okej, det kanske inte är en Göteborgs referens. Men jag tyckte ändå att västkusten är västkusten. Det är det. Ja.
Men det är så när man är i USA. Då alla bara, yes, West Coast. Eller då tror de att det är... Ja.
Kan du sakna Göteborg ibland?
Jag är en del i Göteborg, liksom. Men jag... Det finns ju fina saker med Göteborg. Havet, till exempel. Att det är ett levande hav och sådär. Det känns ju fritt på något sätt. Men det är liksom öppet. Det är ju liksom ändå, världen är ju närmre när man är i Göteborg. Det är en timme kortare överallt, känns det som.
Du säljer inte in stan så här jättebra. Världen är närmare när man är i Göteborg.
Det går snabbare att ta sig därifrån.
Liksom.
Nej, det var det. Nu sätter vi punkt där.
Men jag tycker att det är intressant att Göteborg ändå är den, definitivt, om man sett i storleken, den stad som har gett Sverige flest artister. Och det verkar finnas, de flesta musiker från Göteborg verkar ha ett smått neurotiskt förhållande till stan. Mm. De klagar på den, men ingen annan ska komma och dissa den. Det är ungefär som med Manchester i England, som det också kommer extremt många artister ifrån.
Mm. Ja, men alltså det var ju, jag tänker, i och med att det är en mindre stad, så det var ju, det fanns ju liksom saker, det fanns replokaler, det fanns liksom ett, det var lättare att få tillgång till sånt som man behöver när man är ett, när man börjar sin musikerkarriär, liksom. Det var ju som studieförbund, det var jättelätt att få pengar från ABF och sånt för att ha replokal. Och, det var mycket sånt som fungerade som jag som säkert inte finns idag längre.
Nej, studieförbunden är ju på någon sorts dödslista,
ja.
Känns det som.
Ja, och det hade ju jättestor betydelse för oss. Vi var ju ett hus som jag tror inte finns längre i hamnen i Göteborg, där vi och bror Daniel hade replokal. Och liksom, det var ju ABF som betalade våran hyra där.
Har du sett Henrik Berggren på några år?
Nej, det har jag inte. Jag läste någon intervju med honom. För jag undrar hur han mådde. Har du träffat honom?
Vi hade kontakt genom en gemensam bekant för 3 år sedan ungefär. Lite sporadiskt. Jag är mest glad att han gjorde en soloskiva. Att den kom ut och var så pass bra. Jag tyckte verkligen om dem.
Mm. Så,
det vore roligt om han fortsatte.
Mm. Ja, det tycker jag också. Candy Walls med Trust, och Robert heter han som sjunger. Jag tycker det här är typ deras första låt som de gav ut, och då är det Maja Postepski som är från, som sen hoppar bara över till Austro och spelade, som är med och gör trummor. Och jag har massa gånger tänkt så att jag vill göra en cover på den här låten, så jag har fått texten. Och så har jag börjat och så har det inte blivit bra. Och min första version av Candy var ändå väldigt lik den här i produktionen.
Vänta nu, Austria, tänker jag fel nu? Eller är det gruppen som milt sagt lät ganska The Knife-inspirerad när de slog igenom? Eller tjejen, eller hon var solartist förresten.
Ja, det kan det vara.
Det är en fascinerande loop av inspiration i så fall. Om,
ja.
Om jag inte...
Jo, men...
Austria gör en skiva. Det här, men det är några år sedan hon debuterade. Det är i alla fall 10-15 år sedan.
Ja.
Ja.
Mm.
Men jag minns att jag lyssnade på den och tänkte, wow! Mm. Här, vilket härligt The Knife-substitut. Kan man lyssna på den här i väntan på er nästa skiva?
Mm.
Så om du plockar lite inspiration från henne nu, så är det en...
Mm. Men hon sjunger ju mer så här, som en operaröst, väldigt hög falsett och så. Eller nej, inte hela tiden, men det är det som ändå jag tycker är som väldigt fint med Austra.
Och han är annars en kanadensisk teknoproducent.
Han, ja, Robert är det, ja. Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag hade ett band före Honey is Cool som heter Virginia. Hur lät ni?
Typ lite som Tom Petty, tror jag.
Vad intressant.
Jag tror vi gjorde en cover på Free Falling. Det här är sjuan.
Det är så länge sedan?
Ja.
Okej.
Ja, det är sjuan, kanske lite in i åttan. Ja, så att liksom, det var ju första gången man bara, wow, man kan spela ihop. Ja, så att det varade inte så länge heller.
Hann du ha några andra jobb innan du blev artist?
Ja. Jag var ju programmerare.
Och du är ju grafisk designer, förlåt, det vet jag ju.
Ja, men jag är inte så här utbildad till det. Jag har gjort sånt mycket. Jag gick ju massa förberedande konstskolor. Och programmera grejer och olika små kurser hit och dit. Och sen så. Men sen har jag jobbat med det här.
Tror du någonsin att du kommer att återvända till gitarrrocken? Du har ju spelat lite akustisk gitarr på scenen med Fever Ray, men...
Den var inte ikopplad.
Din lilla konceptuella rackare.
Ja.
Den var inte kopplad till jättekul. Men har du någonsin lekt med tanken på att samla ihop lite rockers och dra ut på turné och stå och mata grunge-riff?
Nej, men jag och Cecilia Nordlund.
Från Souls.
Ja. Vi pratar om när vi blir gamla ska vara ett bluesband. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men vi pratar om det ibland.
Jag har några lyssnarfrågor, och inte vilka lyssnare som helst, utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Tack alla som gör det. Den första frågan kommer från Per Åke Broman. Hej Karin, hur ser relationen ut med röjksopp idag? Skulle du kunna tänka dig att sjunga på nya låtar om de frågade?
Ja. Nej, men vi ses ju, vi stöter på varandra på lite festivaler här och där.
Sen en fråga från Edvin Arleskär. Vad får Karin att känna hopp för framtiden i dessa mörka tider av fascism? Har hen några tips? Kan vara böcker, musik, saker att göra, vad som helst. Jag ska gå åtminstone första kvällen på cirkus, skriver Edvin.
Ja. Men det är ju jättetufft. Det är tuffa tider. Ja, men alltså, jag känner en oro för kultur överlag liksom i vårat land. Och jag tänker att vad en kan göra, organisera sig och göra allt vad en kan för att hålla på och hålla igång det som finns. För det som händer nu är jätteobehagligt.
Vad tycker du är obehagligast?
Oj. Ja, men det är väl den här utrensningen av människor och bestämma liksom vilka människor som är mer värda än andra att skyddas och få vara på vissa platser och det är liksom det letar ju sig in i så många olika områden också.
Som?
Ja, men visitationszoner och migrationspolitiken och som transfobin och ja, men hela tiden att hålla på och projicera och införa rädsla och det här vi och dem tänkandet.
Ja, rädda människor tenderar att vara lättare att kontrollera än folk som inte är rädda.
Ja. Och ja, men det tänker jag som det viktigaste när man känner sig rädd och orolig att ändå gå emot det och göra saker ändå. Det är så man blir modig. Det är så man är modig.
Det är intressant hur transpersoner, eller kanske framförallt drag queens, har hamnat i skottkluggen för någon typ av kulturdebatt, både här och i USA.
Mm.
Att någonting som de flesta svenskar faktiskt är uppväxta med, om man tänker på klassisk dragshow med Christer Lindar, att det plötsligt är lite kontroversiellt.
Så har det ju varit i historien förut och nu kommer det igen, så att jag tänker att det är så de fungerar. Fascisterna.
Ibland säger folk att alla västeuropeiska regeringar, eller jag hade med Anton Newcomb från The Brian Jonestown Massacre i podden som satt och pratade om att den svenska regeringen var fascistisk för de tillåter Spotify att släppa hans låtar. Och då sa jag, men du, jag vet inte om det är det som är själva definitionen av fascism. Han vidhöll stenhårt att Spotify är liksom fascism, essensen av fascismen. Det finns ju sådana tendenser i Sverigedemokraterna som kanske inte har kunnat blomma ut än ordentligt. Så. Men är du positiv när du ser på framtiden, eller är du djupt oroad?
Jag ser nog ganska mörkt på det, på framtiden. Men jag försöker hitta saker som gör att det känns meningsfullt och gå emot. Jag menar, det är rätt lätt att bli liksom lamslagen och så, när man blir rädd och orolig. Men att det är så viktigt att fortsätta att gå emot de känslorna och göra tvärtom. Det här är Selfish Soul med Sudan Archives. Jag såg henne för några år sedan på hus 7 i Slakthusområdet. Jättefint var det. Hon är en fiolspelare bland annat. Ja, men gör grymt bra musik. Den här är nog från par år sedan ungefär.
Jag sa att hon spelade på en festival i London i somras där Fever Ray också.
Ja, men det var inte samma dag så att vi missade, tror jag. I alla fall jag missade henne då.
Hon är från LA och heter Brittany Denise Parks egentligen. Sudan Archives. Intressant artistnamn, Sudan Archives.
Ja, det kan ge en bild av att det är någonting helt annat.
Det låter nästan som en sån här, vet han, Alan Lomax som åkte runt och samlade upp folkmusikinspelningar runt i USA.
Ja,
för att,
med mixtapes, vad heter de? Ethiopian mixtapes? Eller? Ja. Men om jag tycker det här är grymt.
Du nämnde transfobi precis. Du kom ut som icke-binär 2018 i samband med att planschskivan kom ut.
Mm-hmm.
Tror jag.
Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det på något så här speciellt
ögonblick
eller någonting sånt. Jag tänker att det är någonting jag har känt alltid.
Hela livet?
Ja. Men inte vetat, inte haft ord eller vetat för liksom vad heter det här som jag är? Och jag är liksom, jag känner väl att icke-binär är det närmsta ordet som finns, som känns lämpligast för mig.
Och det är en känsla av att inte känna sig varken som man eller kvinna?
Jag tror inte på binära systemet.
Frågan är vad det är som gör att man känner sig som man eller som kvinna.
Vilken... Ja, men jag tänker att det är ju väldigt...
Det beror på vad man lägger i...
sociala konstruktioner.
Ja.
Ja.
Helt?
Ja, det tror jag.
Du tror inte på några biologiska skillnader mellan kön och...
Men jag tror inte på kön.
Okej.
Nu blir det jätteavancerat det här. Men jag tänker om det är ett spektra istället.
Men det är väl så det faktiskt ser ut
och runt om oss i naturen. Och det är ju så det biologin ser ut. Ja, biologin är ju inte en ett eller en nolla. Biologin är ju också ett spektra. Så att det är liksom... Biologin, att vi väljer att dela upp det i en etta och en nolla gör det väldigt begränsat. Mm.
Ibland när jag läser texter om icke-binära personer på engelska, så om jag är ovan, men ibland fastnar jag i they och them, att jag missförstår meningar och så när jag läser, vilket jag inte gör när jag läser hen i en text på svenska. Mm. Men i ditt fall, när jag läser texter om dig i The Guardian till exempel, som älskar dig mer än Edvard Blom älskar smör. Du får verkligen bra press av The Guardian. Alltid. Mm. Men det känns så egendomligt passande. För
jag har så många.
Ja, det finns ett ställe i Bibeln då Jesus träffar en man som är besatt av en demon. Och frågar demonen, vad heter du? Mm. Och demonen svarar, jag heter Legion. Mm. För vi är många.
Oh, ja. Vackert.
Det är en vackert ställe i Bibeln. Och i dig ryms så många väsen på något vis.
Ja.
Inte för att de nödvändigtvis en del av din personlighet eller någonting. Men du har ju en förmåga att mana fram olika figurer.
Mm.
Olika karaktärer.
Men jag tror att jag och ihop med min kompis och kollega Martin Falk... Vi liksom förkroppsligar berättelserna och förkroppsligar känslorna mycket.
Och Martin Falk gör videor och foton åt det.
Video, foto och liksom artwork och så. Så vi liksom letar ju efter hur ska den här se ut som... performar den här låten och hur ser den här ut som ska berätta den här historien. Och så det handlar om att hitta en kropp som gör det så tydligt som möjligt. Så det så tänker jag att jag det är så jag tänker när jag försöker hitta de här figurerna, hur de ska se ut.
Och även tidigare med The Knife, när du och Olof var gymnaster på en del pressbilder. Och du ser liksom ut som en barsk, tysk gymnastiklärarinna.
Mm.
Du var också ett rollspel av något slag.
Ja.
Eller när ni hittade på att ni hade en skivbolagskvinna som hette Frau Rabid som skötte alla mejlutskick.
Ja, det var så bekvämt.
Men hur ofta är de här personerna faktiska delar av din personlighet? Och hur ofta är det mer bara fiktiva figurer?
Men jag tänker att det ligger ju väldigt nära, alltså. Nej, men för det börjar ju i musiken. Musiken är ju, där börjar ju berättelserna. Och det är ju jag som skriver dem. Då tänker jag inte så mycket, ja men det är den här och det är den här, den ser ut så här. Där är jag inte i när jag skriver det. Så då är det liksom mer utifrån känslor. Så att det börjar ju med mina känslor och det jag tycker känns viktigt att berätta om. Och sen får de kroppar senare. Så att det ligger ju ganska nära.
Hur har din icke-binära identitet påverkat dig rent socialt? Har dina nära och kära fått vänja sig vid att kalla dig hen istället för hon? Eller,
mina nära och kära, alltså,
eller har det mer varit en sak, en offentlig grej där som?
Nej, men jag tänker, alltså mina nära och kära, jag känner lite att de får bestämma lite själva vad de vill.
Du blir inte arg om någon råkar felköna dig?
Nej, för att jag vet ju vad jag är och jag flyter runt liksom. Så jag är inte... men jag vet ju att det finns jättemånga människor som blir felkönade och lider väldigt mycket av det. Så att jag tänker i det offentliga så tänker jag att det är väldigt viktigt att det blir rätt.
Du har aldrig tänkt byta ut Karin mot något mindre kvinnligt kodat?
Mm, kapten.
Riktigt?
Det är det som är närmast. Nej, men...
På turnéerna, de kallar dig kapten. Du
Nej, men det
leder
skulle jag vilja. Det skulle jag vilja. Kapten. Ja.
Oh, captain, my captain.
Mm, kanske.
När förra Fibre-skivan kom så pratade du mycket om att du hade konfronterat många rädslor. Och skakat av dig dem.
Mm.
Och kunde njuta av livet utan att vara rädd. Vilken typ av rädslor var det du brottades med?
Det var lite ambitiöst att säga att jag hade skakat av mig. men jag tänker att jag är en väldigt rädd människa. Rädd för mycket har jag varit. Jag har varit mycket mer rädd än vad jag är nu för tiden. För jag har lite lärt mig att det inte är så farligt att vara rädd heller. Att man kan också att man kan göra, även om man är rädd så kan man göra det ändå, det man är rädd för. Och det är så också man lär sig att då blir, liksom det läskiga blir mindre läskigt. Jag har varit rädd för väldigt många saker som står på scenen till exempel.
Ja.
Ja.
Jag minns du berättade någon gång om när ni var förband till Mercury Rev med Honey is Cool och du fick någon panikattack och låg på golvet och ändå kommer någon in och skriker att nu ska du vara på scen, kör! Rocka hårt och...
Ja. Ja, men det har jag ju fått. Det är jobbigt när det blir såna liksom drabbas av förlamning liksom, har jag gjort förr i tiden.
Alltså bokstavligt talat fysisk förlamning då du inte kan röra.
Ja,
kan hur känns inte det? Röra är det som när man får så en, vad kallas det för, sömnparalysis då?
Nej, men det var någon terapeut som sa, men det är typ som blodfobi. Alltså ja, när liksom, har du det?
Ja, men får du
alltså när, för mycket så här, när man ser blod och så då stänger kroppen av sig för att man då, om man skulle haft ett sår själv så pumpar inte kroppen ut en massa blod där. Så då har man större risk att överleva. Liksom. Att kroppen bara stänger av sig. Och det är lite som en så här freeze response. Så lite så har jag haft det. Har du också...
Jag kan inte se... Jag skulle inte kunna se dig lämna blod till exempel.
Vad händer då?
Jag stelnar och jag får små svarta eller grå prickar i kanten av synfältet. Mm. Och de här grå prickarna glider in och till slut så omsluter de hela mitt synfält och då i allmänhet brukar jag rasa i golvet och slå mig.
Mm.
Det hände hela min högstadieperiod och jag kunde inte vara med på vissa lektioner i naturkunskap i gymnasiet. Mm. Sen hände det när jag gick, har du sett Bram Stoker's Dracula?
Mm.
Ja, det finns en scen då Anthony Hopkins kommer och ska hjälpa Lucy, tjej som har smittats av vampyrviruset. Och då ska han ge henne en blodtransfusion med gammaldags läkarutrustning från 1800-talet. Så här tjocka sprutor och han kör in någon sån i venen på henne. Jag minns jag såg den med min pappa på bio, så jag går ut till... Jag går ut på toaletten och slänger vatten i ansiktet på mig själv och tittar upp i spegeln och så är hela spegeln svart.
Mm.
Min spegel vill borta och så ramlar jag ihop.
Mm.
Och så går jag in igen och då har jag bara varit borta i kanske en minut. För om man svimmar så...
Mm.
Men jag har fortsatt. Det var likadant. Jag var med min son på BVC häromåret.
Mm.
Och han ska lämna blodprov. Och de sticker fingret och så klämmer de ut en liten bloddroppe.
Ja.
Och då säger sköterskan plötsligt, jag tror att pappa nog får lägga sig ner lite grann.
Ja.
Men ja, men det är bara,
ja, men det är ju samma helt. Ja, men det är samma respons där, skulle jag säga.
Och vad triggade det här för dig? Scenskräck eller
lite allt möjligt, men scen var ju en sak. Jag kunde inte flyga flygplan på många år. Och sen var det ett tag var det liksom också tunnelbana och massa olika transporter. Men var instängd. Jag var instängd någonstans. Ja, men så jag tänker jag har varit rädd för så himla mycket som mycket av det har gått över. Eller inte bara gått över. Jag har ju gått skitmycket i terapi.
Och vad har varit själva... Har du identifierat vad du har lidit av? Har du funnit sådana namn på?
Nej, inte fått diagnos så. Nej, inte i de områdena. Jag har så många andra diagnoser. Ja. Det här är Throbbing Gristle med Hot on the Heels of Love. Har jag redan sagt att vi har spelat bästa kärlekslåten? Ja, men här kommer en till.
Från 20 Jazz Funk Greats. Fantastiskt betitlad Throbbing Gristle-skiva.
Mm.
En del av deras mest dissonanta låtar var nästan som att ni tangerade på sista The Knife-skivan.
Mm.
När det verkligen freakade ur av stålbad av ljud.
Mm. Ja, den What The Day som också kommer från den skivan. Den är ju mycket industri och skrammel. Det är en väldigt bra låt också.
Han du ser Genesis P. Orridge? Eller Crazy Fanny Tutti i lagarna?
Nej.
Han var ju... Jag vet, Psychic TV var väl i Göteborg vid några tillfällen?
Ja, men de var ju här också. Alltså, precis väldigt nära innan han dog. Ja, det var lite...
Jag är så fascinerad av hur han försökte skulptera sig själv till sin fru.
Mm.
Att de försökte
till varandra.
De försökte bli varandra. En enhet. Och sen dör hon.
Ja.
Tragiskt. Jag har en bekant som heter Hazel Hill McCarthy. Som jag känner för att hon är gift med Douglas McCarthy som sjunger i Night's Reb. Mm. Hon gjorde en dokumentärfilm om hur Genesis åker till... Jag minns inte vilket afrikanskt land han åker till. Men för att med hjälp av voodoo få kontakt med sin just avlidna frus ande.
Ja.
Och det är en väldigt fin dokumentär om hur han försöker få tag på henne.
Ja.
Han är så ledsen att när han nästan är perfekt som sin fru så försvinner hon.
Mm. Ja, men har du sett en film med de två? Vad heter den? Ja. Som handlar om när han håller på och blir sin enhet. Mm.
Han verkar ju inte varit så jättesnäll mot Cosy Fanny Tutti om man läser hennes självbiografi, så verkar han ha varit väldigt våldsam mot henne.
Ja, man kastade en tegelsten, va?
Dålig stil.
Ja.
dålig pojkvän. Ja. Inte kasta tegelsten.
Mm. Nej, han verkar inte varit jättesnäll, nej.
Såg du Top Gun 2?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag tänkte på det när jag såg den. Det var en powerballad av Lady Gaga. Ja. Hold My Hand, som blev en jättehit. Så hon försökte återskapa liksom känslan i Take My Breath Away från första Top Gun-filmen. Och när jag ser Top Gun tänker jag på The Knife-låten.
Mm.
Och där du sjöng om hur du, innan du lärde dig om jämställdhet, så ville jag ha sex till Take My Breath Away.
Ja, fint.
Det kanske inte var en självbiografisk rad, men
Jo, men det var ju... Det var en stor grej ju,
okay.
Top Gun.
Det var lite det Pretty Woman-syndromet, att många tjejer som växte upp och såg Pretty Woman och tyckte det är världens bästa film, och sen ser de om den några år senare och tyckte att oj.
Ja.
Fast Top Gun är ju inte så farlig på det sättet.
Nej,
kanske.
Nej, men det, den måste jag se var en bra.
Den nya?
Mm.
Ja, och det är en fin powerballad.
Mm. Ja, men då ska jag ta och titta på den. Mm.
Plus att första Top Gun, det är ändå så att Kelly McGillis, vem är det? Det är Quentin Tarantino som gör någon analys om att varför Top Gun är det bästa Hollywood-manuset. Han menar att det är en film som handlar om en man som brottas med sin homosexualitet. Att du har Maverick då, som spelas av Tom Cruise, som slits mellan Kelly McGillis rollfigur och Iceman. Och killarna som låtsas vara gay-gänget. Han slits mellan dem, och för att få honom bort från bögarna så tar Kelly McGillis på sig kapsen där och solbrillorna och ser mer maskulin ut för att ta honom bort ifrån.
Ja.
Så han hade en teori om att hela filmen är egentligen handlar om homosexualitet. Och
Han har inte Quentin Tarantino också, och han har väl haft många teorier om det där, att han alltid letar efter en tjej som är som sina killkompisar. Så.
Tom Cruise?
Nej, Quentin Tarantino själv.
Ja, jo, i allra högsta grad.
Ja.
Så är det nog det bästa exemplet på det.
Så det pratar han om ofta, känns som.
Har du sett Death Proof, den filmen?
Ja.
Jag är väldigt förtjust i den. Men det här tjejgänget som ses i andra halvan, som sitter och käkar frukost tillsammans. Och det är som en pastisch på Reservoir Dogs egentligen. Och där alla de här tjejerna är som de har kommit direkt ur hans fantasi. För de uppskattar verkligen att få blandband.
Ja. De finns faktiskt på riktigt. Men han kanske inte har hittat dem riktigt.
Jag tror att han har gjort det.
Ja, du tror det. Ja.
Jag läste en intervju med någon tjej som hade dejtat honom, som sa att ja, han är ju jättegullig och sådär. Men han sa, frågade om jag ville följa med honom hem, och sen ska vi sitta och så här, gå igenom gamla videokassetter och göra upp så här, system för hur de ska katalogiseras. Det var inte väldigt tänkt med när jag gick hem med honom, men fine.
Det här är Time med Arca. Och ja, men Arca är ju en massa snabb och fin, bra musik också. Men det här är en av mina favoriter. Något vackert. Jag läste, hon skrev att men det här var lite försök att göra någonting som lät lite som Kylie Minogue och Madonna.
Arca, som kommer från Venezuela från början.
Ja. Mm.
Jag älskar de här biomekaniska robotdräkterna som hon haft på sig på scen.
Mm. Ja, men jag såg henne, vi spelade på några festivaler, samma festivaler i somras. Så jag såg hela hennes spelning i London. Det var grymt. Alltså, hon gör så mycket. Hon är ensam på scenen. Men jag gör jättemycket coola grejer live.
I sommar har det gått precis 25 år sedan ni började jobba med The Knife. Planerar ni några jubileumsaktiviteter?
Nej. Nej, jag tror inte vi har tänkt. Jag visste inte det. Jag kommer inte hinna göra någonting sånt i år. Och Olof är också väldigt busy.
Det är det där med att splittra ett band när man är syskon.
Mm.
För då, såvida man inte är bröderna Gallagher i Oasis och inte pratar med varandra längre, då kanske det kan vara...
Vi har ju studios bredvid varandra med en liten glasrut med ett fönster mellan. Så att vi kan se varandra när vi jobbar.
Och när ska du genomföra ditt svenskspråkiga projekt?
Det vet jag inte. Det får vi se om det blir bra.
Har du något arbetsnamn på...
Ja, men det är hemligt.
Spännande. Lycka till med att sjunga på svenska.
Mm.
Lycka till med återstående konserter. Och ha det så roligt i Australien. Och tack för att du kom hit, Karin Dreyer.
Tack för att jag fick komma hit.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Karin Dreyer var hemma hos Dragan.